Det kan vara roligt, jag tror mest att det blir rörigt.
Ja, för jag känner att det är rörigt.
Ja.
Eller jag är rörig, inte du. Du makes sense, jag är rörig.
Nej, men jag bara, ja. Nej, vi kör om en.
Ska jag börja istället?
Ja, gör det. Hej och välkomna till det 19:e avsnittet av Harry Potter-podden med Lisa Lovett Larsson och Gustav Brink Larsen. Och idag också med oss Myris. Så om ni hör en katt som spinner i bakgrunden så är det Myris.
Det är vår katt Myran.
Ja, han ligger i sängen här bredvid Lisa när vi spelar in.
Han kommer nog höras mest i min mikrofon här tror jag. Men ja, jag kör honom som... Han är min lilla playback.
Ja, precis. Han är bra på att spinna, Myris.
Myris spinner, jag mimar.
Ja. Så att det är jag som hörs. Och sen ett dovt bi.
Ja.
Idag ska vi prata om några av våra favoritkaraktärer, får man väl säga. Inte nödvändigtvis favoritkaraktärer, men sådana vi är lite nyfikna på. Och med fokuspunkt på vad som hände sen, kan man säga.
Ja, precis. Vad som hände med de här karaktärerna efter bokseriens slut.
Precis.
Vissa har ju spoilats lite av Rowling i epilogen på sista boken, men vi spinner vidare på det. Jag har en spinnande katt.
Ja, det är därför jag myrde så här.
Det var därför det var kul.
Han är kopplingen.
Ja, sorry. Nej, vi spinner vidare på det och har valt ut ett par av våra trogna karaktärer som vi ska gå lite djupare in på vad som hände med dem efter The Battle of Hogwarts och böckernas slut.
Precis.
Eller vad som hände med dem i vuxen ålder, så att säga.
Kan man väl säga.
Ja. Vi kan ju avslöja vilka vi har valt i för sig.
Eller ska vi säga att det är 5 stycken?
Ja, det är 5 stycken.
Ja.
Vi valde lite grann efter... Ja, men dels vilka vi gillar, men också vilka som det kanske kan vara av intresse att, att veta vad som hände med, helt enkelt. Och sen kanske tänkte vi också lite grann på många av era, våra kära lyssnares favoritkaraktärer också.
Ja, men ofta vilka som frågor till oss kanske handlar om, precis, eller bara så här små kommentarer på Facebook och Instagram. Vi tror att de här 5 karaktärerna ska bli roliga. Vi kan börja med en gång med en karaktär som vi redan gjort ett helt avsnitt om.
Vi har räknat upp dem först. Den vi börjar med här nu är Neville Longbottom. Givetvis, såklart. The one and only. Luna Lovegood, Ginny Weasley, George Weasley och Teddy Lupin. De ska vi djupdyka in i idag.
Ja, precis.
Men nu ska du få fortsätta. Vi börjar med Neville.
Ja, vi börjar med Neville. Jag ska inte fortsätta så mycket. Det ska vi göra.
Jag kände att jag avbröt dig.
Nej, det var ingen fara. Men Neville då. Han var ju, om vi börjar med Battle of Hogwarts, han var ju en ganska väsentlig del av det.
Han var en väldigt väsentlig del.
Får vi säga. Och vi vet ju också lite från kapitlet 19 år senare. Att då är han professor. På Hogwarts.
Det är han.
Däremellan har det enligt Rowling hänt en del med honom, får vi ändå säga.
Ja, efter The Battle of Hogwarts Neville var såklart en av dem, han var en av de mer liksom tongivande, en av dem som verkligen, han ledde Dumbledores Army och höll ju hoppet uppe för eleverna på Hogwarts under tiden, under Snapes regim på skolan, och blev liksom... Ja, men han var ju väldigt, så här, väldigt känd och beundrad. Det trodde man inte i början, om Neville.
Nej, verkligen inte.
Som var ganska så här, han var ganska dålig i skolan och liksom ganska så här, klumpig, lite, inte feg var han ju inte, för han var ju ändå i Gryffindor och var väl modig i hjärtat liksom, men lite så här harig, typ rädd för allt och var ganska så här osäker på det mesta.
Lärde sig under vägen och fick dessutom till slut en egen trollstav, vilket kan ju ha gjort honom gott.
Ja, verkligen.
När hans pappa står gick sönder i femte boken.
Just det har vi snackat om i tidigare avsnitt också. Just precis. Att Nevilles magiska förmåga var nog inte så jättedålig som man kanske trodde från början. Men han var också ganska nedtryckt av sin farmor. Hon var verkligen ingen... hon har säkert gjort sitt bästa med uppfostran, men alltså hon var inte någon pedagog. Så. Jag tycker inte hon var så snäll mot Neville faktiskt.
Nej.
Så. Men det vi tänkte komma till med detta var att efter The Battle of Hogwarts så hjälpte Neville till att bygga upp det som blev det nya trolldomsministeriet. Så att säga, han hamnade ju då, eftersom han hade varit så delaktig och viktig i kampen mot Voldemort och dödsätarna, så var han med och byggde upp Aurora-avdelningen.
Mm.
Såklart då tillsammans med Harry, Ron och andra viktiga personer.
Precis.
Det blev så att Kingsley Shacklebolt tog över som trolldomsminister efter då Pius Thicknesse, när Voldemort dog. Och var där i några år, 2 år tror jag har jag i mitt minne.
Det är det jag har luskat fram också. Här är det ju liksom vad Rowling säger till större delen som är.
Precis.
Så att vad vi har läst oss till, så ska han ha varit och hjälpt till som år med att bygga upp och även fånga in dödsätare då som lyckades fly från slaget vid Hogwarts.
Precis. Efter det, det var ju några år då, så efter det så började han tog ju inte över som lärare direkt heller, utan han gick ju som någon form av, jag tänker typ detta så som jag har fått förklarat för mig, som någon form av typ lärling till lärare hos professor Sprout, för hon var ändå inte jättegammal. Hon höll ju ut i ett par år till innan hon gick i pension liksom och Neville tog över helt.
Ja, alltså något som jag inte har tänkt på så mycket innan, det är det här, eller vi har ju pratat i tidigare avsnitt om antalet elever på Hogwarts och hur många trollkarlar det faktiskt finns i världen och hitan och ritan. Och att om det ska finnas 1000 elever på Hogwarts, vilket Rowling har sagt en gång då, att bara ha en professor per ämne är väldigt lite för att hinna med och ha hand om
väldigt
alla.
Väldigt lite.
Och då i mitt huvud på något sätt har jag byggt upp en tanke om att okej, det kanske var färre människor, alltså så här, det kanske föddes lite färre barn under den tiden Voldemort någonstans var aktiv. Och att när han verkligen sen då hade dött, ja, men då började folk bli lite mer öppna och det föddes kanske fler magiska människor. Och att det då sakta kunde byggas upp så att det kommer fler barn och behövs fler lärare.
Uh-huh.
Och att då helt enkelt Sprout och Neville har jobbat. De är så här, antingen någon av dem hand om Newt-nivåerna och någon annan upp till OWL. Eller så mellanstadie och lågstadielärare. Precis. Det finns ju i verkligheten.
Ja. Jag har faktiskt en liknande teori där, tack. Men jag tänker på det som Molly Weasley sa en gång, att just att det har fötts så himla många barn under Voldemort perioderna, just för att så som hon säger, det säger folk var livrädda, visste inte ifall de skulle leva imorgon liksom, så de fattade alla möjliga dåliga beslut. Det som menas med detta är ju att alla låg med alla, så mellan raderna, och många barn föddes så.
Ja, men vilket du ser emot lite min teori då.
Ja, men jag tänkte komma till men eftersom Voldemort being Voldemort så dog väldigt många människor också, så även ifall många barn blev till, många barn föddes, men många både vuxna och barn blev ju också dödade under tiden där liksom, så att det kan ju absolut ändå ha gått på minus, tänker jag.
Ja, det är sant.
Med tanke på att döda folk verkade ju vara liksom det var ju mer eller mindre spott under hans regim. Och jag tänker att den första eran var ännu värre, för där fick han ju härja mycket längre också.
Ja, den andra eran är ju ganska kort, den är bara ett par år.
Ja.
Medans...
ja, nästan typ 1 år kan man väl säga från att han kom ut i det öppna egentligen.
Ja, precis.
Så att
för de säger väldigt tydligt där, är det i femte boken väl, att sådär, men det har inte varit så mycket oväntade dödsfall, det har inte varit så mycket...
Nej.
När Harry kommer till Grimmauld Place,
ja, precis. Voldemort valde ju taktiken att börja ligga lågt liksom. Och att det var många som inte ens trodde på att han var tillbaks, och då påhejad av Fudge då, som var typ den sämsta personen och har ju maktposition vid det tillfället.
Indeed.
Så jag håller med dig. Samma tanke där.
Ja, för det, då tycker jag också, jag minns inte om jag har sagt det här i podden eller om jag bara har irriterat Lisa med det här, att jag tycker, baserat på hur många elever vi får höra talas om i Harry Potter-världen och hur många vuxna, och att typ alla vuxna vi hör talas om är mer eller mindre släkt med varandra i England, och att det bara finns ett par skolor i hela världen. Alltså så här, det verkar som att det finns 3 magiska skolor i Europa. Ja, men hur många magiska människor finns det då egentligen?
Mm.
Och det kanske har en påverkan om att 1900-talet kanske var en dålig tid för de magiska människorna på grund av kanske Grindelwald och sen Voldemort. Det har varit många, det var ett dåligt århundrade.
Ja, precis.
Och många dog, och därför så kan det när 2000-talet sen då kom bli fler trollkarlar.
Ja, precis. Och i kanske linje med resten av världen då, den icke-magiska världen, att generellt föds färre barn, även ifall vi har bättre. Ja, jag tänker att det funkar likadant i trollkarlsvärlden, att nu för tiden kanske det finns bättre mediciner och bättre vård och allt sånt här, men att förr i tiden föddes ändå fler barn. Hur många som dog och sådär, det kunde ju liksom variera från, ja, det har ju många faktorer.
Ja.
Men just att man kanske heller inte, det är kanske inte normen nu att folk får typ 5, 6, 7 barn i en familj, liksom, alltså med samma föräldrar, då kanske vi snackar bonussyskon och så vidare.
Ja.
Men Weasleys är väl ett undantag då, tänker
jag. Och min syster i verkligheten är ett undantag också.
Gustavs syster också, som har 500 barn.
Ja, precis.
Nej.
De
har riktigt. De har många barn.
De har lagom många barn.
De har 4 barn.
Ja, precis. Jag tänkte om de lyssnar på det, för att de har lagom många barn.
Ja, precis.
Älskar er. Ja. Men ja, tillbaka till Neville.
Ja, tillbaka till Neville. Oavsett i alla fall så började han ju som någon slags lärling, hette det när jag var barn. Jag vet inte vad det heter nu för tiden. Någon slags, att man går i, man har praktik. Nej, nej men alltså.
Ja, men det finns väl fortfarande i sådär hantverkarbranschen en del, att man blir lärling.
Eller hur? Gesäll. Det är ju också ett sådär gammalt, hederligt ord.
Hej, 1800-talet.
Ja.
Men lärling tycker jag är ett bra ord.
Jag vill faktiskt bara poängtera att de som är typ så här frisörer och på den här typen av hantverksyrken, de får ju typ ett gesällbrev och liknande när de har gjort färdigt sin utbildning och sådär. Så det ordet används faktiskt fortfarande.
Ja. Om ni tyckte att Lisa stannade till där, så var det för att Miris bet henne.
Ja, han bits lite.
Dumkat.
Nej, oavsett. Det var vad Neville gjorde i alla fall.
Mm. Personligen då?
Ja, hans privatliv. Ja, typiskt Neville. Det känns inte som att det bjöd på så jättemycket action. många hade ju... Många fans blev nog jättekrossade när det visade sig att Neville och Luna aldrig fick ihop det och blev tillsammans. Mm. Filmen har ju kört vidare på den linjen liksom, men det blev inte riktigt så i den verkliga storyn så att säga. Utan Neville gifte sig slutligen med jämnåriga Hannah Abbott från Hufflepuff.
Ja, precis. Det är ett förhållande jag kan se som ändå... baserat på det vi får höra om Hannah Abbott, vilket ju inte är jättemycket inom bokserien, men ändå, jag gillar henne liksom.
Ja, framförallt tänker jag så här, symboliken i att Nevilles föräldrar blev ju inte i för sig dödade, men så gott som egentligen av dödsätarna, och att Hannah Abbott, vilket vi faktiskt får höra i bokserien, tas ut från en lektion för att få beskedet att hennes mamma har blivit mördad av dödsätarna. Och att de nog har... det är ett jäkla trauma att leva med liksom, och jag tror att det kan nog vara väldigt skönt att ha en partner som kan förstå den typen. Jag tycker det är symboliskt fint, och jag tror att det kan så här.
Ja, men de kan hitta stöd i varann.
Ja, och jag tror det fanns en tanke. Jag har aldrig hört, nu killgissar jag, men jag tänker att det finns säkert en tanke bakom detta från Rowling också. Just att, sen var det visserligen, det var väl kanske väldigt få i trollkarlsvärlden som inte har haft en släkting som har, eller ingen har gått helt opåverkad genom Voldemort-regimen.
Absolut inte, men det är också någonstans att förlora sina föräldrar för tidigt kan vara skillnad på att förlora en kompis eller en farbror eller sådär.
Ja, precis.
Båda de två har ändå förlorat föräldrar till samma, ja, men, till samma sekt, om man nu ska uttrycka
nedsättarna som en sekt. Ja, men precis. Så exakt. Att,
och som sagt, liksom, även fast Nevilles föräldrar tekniskt sett lever då, så är de ju inte, de är ju inte där. Liksom.
Nej, han har ju, det har ju verkligen i högsta grad påverkat hans uppväxt och hans uppväxtförhållanden.
Precis.
Så. Men det, han och Hannah Abbott slår sig ihop i alla fall. Får aldrig några barn dock. Men Neville jobbar ju vidare som lärare, så jag tänker att han får sin beskärda del av barnen då.
Här blir jag lite så nyfiken. Har Rowling bekräftat vad som har hänt fram till någonstans dags dato, eller hon liksom, alltså hon ser ju de som födda 80-81 då väl, Harrys generation. Då är ju Neville och Hanna knappt 40 i nuläget. Tekniskt sett inte för sent för att få barn, även om man skulle, alltså det är svårare, men det är inte för sent. Men, eller har Rowling bekräftat men hela livet och han dör vid det här datumet 2077 eller vad det nu skulle kunna vara? Liksom.
Nej, det har hon ju inte gjort och det är det som jag tycker är så fint med Rowling att hon, karaktärerna lever ju nu vidare i ja. sin realtidsålder då. Så säger liksom, nu är det 2020, de är födda 80. Så de är 40 i år.
Mitt i sin prime.
Class of 80 liksom. Ja, precis. Harry och Ron och gänget liksom. Ja, 80. 79 kanske då i Hermione's fall och så vidare. Men ja, runt det datumet. Så de ska ju vara liksom i 40-snåret. Och hon... hon kör vidare på det. Hon menar ju på att ja, men Neville är just nu 40 år. Liksom, så det, nej, det har hon inte gjort. Hon har inte gett, inte de karaktärerna som inte har gått bort i bokserien har inte fått någon form av dödsdatum och det tycker jag känns ganska skönt.
Ja.
Jobbigt om hon säger bara nej, men Neville går bort år 2040 i en typ, jag vet inte, explosion eller en trafikolycka eller meteorit nedslag eller någonting.
Ja, kul alltså, om Rowling förutspådde alla dör.
Ja, det hade jag tyckt var kul. Men såhär, att enskilda karaktärer ska ha en framtida dödsdag tycker jag känns...
Nej.
Så det har hon inte gjort.
Nej, då får det vara att okej, det här utspelar sig på 1700-talet. Han levde mellan 1790 och 1882.
Ja, men exakt. Nu,
så att vi vet inte, kanske bestämmer hon sig en dag för att Neville och Hannah ska få barn. Men troligtvis inte.
Nej, hon har ju uttryckligen sagt att det får de inte.
Okay.
Så jag tror inte att...
De har inte tänkt.
Jag tror inte att framtiden är... ha det i sig för Neville.
En Longbottom Abbott är inte ljus.
Nej. Något, eller det kan det ju vara ändå i
sig. Ja, men ett barn. Men,
ja. Något som jag tycker är lite kul är att det har egentligen inte jättemycket med Neville att göra. Det är lite kuriosa kanske kring hans liv. Men att Rowling har sagt för något tillfälle att Hannah Abbott tar över The Leaky Cauldron, eller då Läckande Kitteln, efter barmannen Tom. Det tycker jag är fantastiskt. Mm. Så Hannah och Neville bor i Toms gamla liksom, typ lägenhet ovanför Läckande Kitteln.
Mm.
I diagonränden då.
Ja. Så då bor alltså Neville inte på skolan, vilket man
alltså, det gör han
kanske
väl,
gör ibland.
Det gör han väl, tänker jag. Ja. Alltså, alla lärarna har ju sina egna... Alltså de har ju också ett hem. Alltså, vi har ju till och med varit hemma hos Snape till exempel. Han bodde i Spinner's End. Så, men när man, under terminerna så är man ju internat. Liksom, då bor man på Hogwarts. Mm. Men det var Nevilles... det är hans hem...
Hem-hem.
Hans hem-hem, så att säga. Och inte bara Hogwarts. Utan även där. Medan Hanna då har... baren, eller pubben, vad man kallar det liksom.
Ja, restaurang, bar, pub, jag vet inte vad den klassas som.
Och typ hotell och allt möjligt är det ju också, eller så här hostel, jag vet inte.
Ja.
Lite så, vi har inte jättemycket med Neville's story att göra, men intressant att det är där han bor. Rowling har sagt vid något tillfälle så här också att eleverna tycker det är ganska coolt, liksom att så här professor Longbottom som bor över en bar.
Ja.
Liksom. Och det är roligt, för cool är ju kanske inte det ordet man från början förknippade med Neville.
Det kan man inte påstå, nej.
Han har verkligen... Det finns någon så här teori för, eller så här, det finns något uttryck för hur ifall man var töntig i typ så här, grundskolan, så blir man cool när man är vuxen och tvärtom.
Mm.
Jag tror stenhårt på det.
Man kan hoppas för de flesta. Jag har inte lyckats.
Du har inte lyckats?
Nej.
Har du varit töntig hela tiden?
Ja, jag har varit töntig hela tiden. Men det är ganska skönt också. Då vet jag var jag själv är någonstans.
Men det kan jag förstå. Neville gick ju den vägen. Han gick ifrån liksom så här. Han var ju lite mesig till att bli riktigt badass.
Ja.
Så alla som känner sig lite okola, alla unga lyssnare, ni ska veta att det finns hopp för er också. Mm.
Precis.
Ja.
Follow the Neville.
Ja, precis. Mm. Exakt.
Ska vi med dessa ord hoppa över till Luna Lovegood?
Det kan vi göra då ju, eftersom vi var inne på henne.
Hon ger oss en koppling med Fantastic Beasts-serien faktiskt.
Det gör hon. Säga. Det gör hon verkligen.
Ja, för hon blir ju naturalist. Alltså naturalist heter det på engelska. Jag har missat... Mm. Den svenska översättningen av naturalist på svenska låter som något annat, tycker jag.
Ja, där tänker man ju typ på folk som är runt nakna hela tiden. Det är inte det vi menar, typ nudister. Det är inte det vi menar.
Utan hon jobbar med djur. Alltså hon följer Newt Scamanders fotspår i princip.
Ja, och faktiskt också gifter sig med Newt Scamanders barnbarn, precis. Rolf.
Rolf, det är roligt att han har ett barnbarn som heter Rolf.
Ja, fast det är väl ett gammalt engelskt namn, är det inte?
Är det det? Jag tänker det är tyskt. Men det kanske är för att jag har sett Sound of Music för mycket.
Ja, du tänker på han nazibrevbäraren.
Ja, precis. Ja, brevbäraren, han är ju soldat.
Nej, men... Det är han som lämnar telegrammen till Lisa.
Ja, okej.
Snap Arvid. Nej, ja, nej, men det är också ett gammalt gammalt brittiskt namn också, okay, faktiskt. John Rolfe i Pocahontas till exempel. Han som slutligen gifte sig med Pocahontas istället för John Smith. Jävla besvikelse. Men ja, det är en annan story.
Ja.
Hon gifte sig med honom.
Ja.
Han har ju fortsatt i sin farfars fotspår, kan man ju verkligen säga.
Verkligen.
Och vem är då bättre lämpad att ta som fru än Luna Lovegood egentligen? Om man är ute och letar efter magiska djur.
Nej, det finns ju faktiskt ingen som är bättre. Hon som, alltså jag har svårt att se det. Jag ska vara Neville i så fall, men...
Ja, jag tror Neville är bättre med växterna än med växter, djuren.
Precis. Ja. De skulle bilda ett team av liksom...
Ja.
Naturmänniskor.
Ja, verkligen, verkligen. Ja. Lite liknande intressen.
Ja, men verkligen. Så. Ja. Nej, men hon ska ha klassificerat ett flertal magiska djurarter enligt Rowling. Dock så ska hon inte ha hittat någon Crumpled Horned Snorkack.
Nej, hon hittar aldrig Snorkacken. Och det blev väl lite så också att hon kanske efter ett tag då, nu när hon har jobbat med det här, att hon har... kanske insett att det var ett djur i hennes pappas fantasi också. Lite vemodigt tycker jag. För jag älskar hur Luna så stenhårt tror på den här Crumplehorned Snorkack-djuret.
Det hade varit fint om hon kunde hitta ett liknande djur och bara, ja men det är den här, det var den här han menar, och så döper hon den till.
Eller bara få se den utan att typ exposa den för världen. Så liksom att hon bara får så här, hon ser den, hon får möta den en gång liksom. Och sen bara... That's it.
Mm.
Och sen lämnar hon det så. Ja, det hade jag tyckt var fint. Men nu är det ju inte jag som är J.K. Rowling tyvärr. Så att det kommer väl aldrig hända.
Nej, förmodligen inte.
Så. Men hon och Rolf Scamander åkte ju ofta på utflykter. Den ena mer excentriska än den andra. Men de, som du säger, de hittade ju faktiskt en del verkliga djur också. Som de förde in i den, vad ska man säga... Magins fauna.
Ja,
men fauna är djur, va? Flora är växter.
Ja, precis. Ja, precis. De följde i Linnés fotspår, kan man säga.
Precis. Ja. Lite Darwin, fast inte så creepy.
Nej.
Så.
Nej, sant. Ja, hon lyckades också få barn.
Ja.
Ett dubbelpar, tvillingar heter det. Två pojkar.
Ja.
Vad heter de?
Lorcas och Lysander heter de. Intressanta namn.
Väldigt intressanta namn.
Ja.
Jag har nog aldrig hört om... Jag har hört efternamnet Lysander på svenska. Men det är med S istället för C.
Ja.
Men inte annars.
Nej, inte heller. Lorcas. Jag har hört... Alltså, tjejnamnet Dorcas finns ju med i Harry Potter-serien. Det är en av original Fenixorden-medlemmarna. Dorcas Meadows. Som dog för länge sedan. Liksom. Så det var väl det. Men det var väl hon, det var vad hon gjorde med sitt liv. Jag är lite besviken att det inte finns så mycket mer om hennes farsa.
Nej.
Den gode Xenophilius Lovegood.
Alltså,
vad jävla stjärna han.
Ja, men vad hände med honom alltså, man säger, efter att Harry och Ron och Hermione var hos honom? Han överlever väl när dödsättarna kommer dit sen?
Han överlever ju, men hans hus är kaputt.
Ja, men får vi höra? Är han med i Battle of Hogwarts?
Nej, är han inte. Det han inte. Rowling har sagt att han överlevde, men Hermione och Harry och Ron vet ju inte det vid tillfället, utan de nojar ju väldigt mycket, eller Hermione nojar.
Ja, Ron är ju bara bitter på honom.
Ja, men när de har åkt därifrån och hon liksom bara såhär, gud, jag hoppas inte de dödar honom. Och Ron säger liksom, ja, det kan de väl gott göra.
Mm.
Jävla förrädare liksom. Ja. Så.
Man kan förstå den impulsiva reaktionen på Ron, men samtidigt kan man också förstå Xenophilius till stor del.
Ja, han är för trög, alltså, han är för dum för steget bästa, tyvärr. Han är ändå Ravenclaw, så jag fattar inte varför han inte är smartare. Men ja, i alla fall, synd om honom.
Men honom vet vi inte så mycket om. Vi har ju inte kollat upp det nu inför det avsnittet, ska vi säga, så att det kanske vi kollade upp Luna istället.
Ja, men det finns inte så jättemycket mer backstory kring honom, tyvärr, och det är ganska synd. Det hade varit kul ifall han också fick så här... enkeman som han är, om han också fick träffa någon konstig gammal hippie eller någonting och bli tillsammans med, som trodde
på. Jag funderar på åldersskillnaden på honom och Sprout, men det kanske är för mycket.
Ja, tänk att hon är för smart och han är för töntig också.
Could be.
Hon är ju ändå ganska så här snappy liksom.
Ja, hon är Sprout gillar man ju.
Ja, henne gillar man. Hon är
mitt i livhems...
Ja, för att hon är boss queen över Hufflepuff.
Ja, precis.
Ja. Också, på tal om... nej, inte alls. inte alls på tal om, men lite kuriosa kring Luna då, som jag tycker är väldigt roligt, är att hon figurerade redan i första boken som en jämnårig karaktär till Harry, Ron och Hermione. Hon skulle heta Lily Moon.
Ja, du menar innan hon släppte böckerna?
Faktiskt, i Det vises sten så ropar sorteringshatten upp några namn före Harry ska sorteras. Moon är ett av dem. Det var Lily Moon som sedan då inte blev någon annan. Det blev inget av den här karaktären Lily Moon, utan Lily blev ju då som några av er kanske vet, Harrys mamma istället. Fick det namnet, och Luna blev Luna Lovegood istället. Så Luna, som ni vet, det betyder också måne på latin, tror jag. Så det blev inte att hon hette Luna Moon, utan hon blev Luna Lovegood. Och Moon fick ingen mer historia kring sig, mer än att månen, alltså... Det var väl lite tanken där, alltså att månen, lite månegalningar, typ att folk blir galna under månen liksom, och varulvar och hej och hå. Och att Luna då istället får smeknamnet Looney.
Mm, precis.
Som betyder då lite knäpp liksom så.
Okej, det här hade jag försökt. Jag trodde att det här var innan, för man har ju sett den här ursprungslistan som Rowling har satt upp med 40 namnen, och där står det och förklaras lite att Luna skulle för början hetat Lily och det som du precis sa.
Precis.
Men jag har nog förträngt eller missat att Moon hängde med faktiskt in i första boken.
Ja, det... efternamnet Moon hängde med in, men fick ingen karaktär mer tillskrivet sig än
minns
så.
Minns du i vilket, får man reda på vart Moon sorteras in? Alltså, vilket elevhem?
Nej, det är eftersom personen inte nämns senare heller, och sen så räknas det upp från listan att det är typ så här Moon, Not,
Patil, så är det
så här i efternamn, och till slut Potter ropar hon upp då, Harry Potter.
Precis.
Så det är bara i väldigt kort, en nämns en enda gång.
Ja.
Men det kan någonstans... vara intressant att veta. Ja. Men detta gav då Rowling idén till en lite airy fairy elev med huvudet i molnen liksom så, och sen föddes ju då Luna några böcker senare.
Precis. Ja, ah, vad roligt.
Så att säga, det är lite roligt. Det får man inte tillfälle att prata om så ofta.
Nej. Härligt.
Ja.
Ska vi gå vidare?
Vi går vidare.
Då går vi till yngsta syskonet, tänker jag.
Ska vi ta Ginny?
Ginny the Weasley.
Ja.
Min första, backar jag lite. Mm. Neville och Hanna, gifte de sig eller blev de bara ihop?
De gifte sig.
Ja, Luna och Roffe.
Ja, älskar att du redan har ett smeknamn. Roffe.
Och Ginny och Harry vet vi gifte sig. Var det någon alltså, som bytte namn? Alltså efternamn? Vet vi det?
Det är oklart. Ja. Jag vet faktiskt inte.
Jag har tänkt på flera gånger att, för att hon är ju väldigt... JK är ju väldigt konservativ i mycket annat. Så vi vet ju ingen i äldre generationen där. Alltså, nej. Molly har tagit Arthurs efternamn.
Ja, precis.
Malfoys heter Malfoys.
Ja.
Potter heter Potter. Alltså,
precis. Ja, Ginny byter ju namn. Hon blir ju Ginny Potter.
Hon blir det.
Får vi väl veta sen av, om inte annat, så i...
Pjäsen,
precis. Ja. The Cursed Child.
Ja.
Där är ju Ginny då, Ginny Potter.
Ja. Ja, det är hon, ja.
Det skulle ju vara typiskt Luna, tänker jag, bara behålla sitt namn.
Ja, nej, för med tanke på att om man tänker i vår generation, alltså sista åren, det är mer vanligt att man behåller sina efternamn.
Eller att mannen även nu för tiden tar kvinnans namn, eller att man slår ihop och kör dubbelnamn till exempel och så vidare.
Precis.
Det finns ju också.
Det är inte som förr i tiden var det ju ganska, alltså,
nej,
vi kommer ju från ett än mer patriarkalt samhälle där kvinnan tar mannens namn uteslutande i
och
princip.
Och blir mannens egendom.
Ja, precis.
Mm.
Jag bara kom på den. Jag har pratat om tre personer som
gifte sig. Det är sant. Det är ju en valid point.
Han har bottom numera.
Det kan jag tänka mig. Det skulle vara typiskt Rowling. Så, för Rowling är bra på många sätt. Och en ganska open-minded människa i många sammanhang. Mm. Inte alla. Men det tror jag nog ändå att hon är så pass... hon är så pass konservativ att hon... Hon låter nog den kvinnliga parten i alla förhållanden, som dessutom i böckerna är heteroförhållanden, där får kvinnan ta mannens namn, det kan jag tänka mig.
Ja, för annars just i Hanna och Neville-fallet, alltså, de får inga barn. Varför skulle hon inte behålla Abbott till efternamn?
Nej, sådär. Men det kan jag tycka i alla gifta relationer. No offense till alla som har bytt namn. Det är såklart upp till var och en. Men jag ser inte riktigt anledningen. Varför ska jag byta? Jag gillar mitt namn. Varför ska man byta namn?
Nej, vi har ju gift oss och inte bytt namn någon av oss. Så att, jag kan förstå tanken med om man vill vara en familjeenhet på ett annat sätt. Om att man då har ett namn. Om man på något sätt känner att det är någonting man bygger på. För vissa är namn viktiga, för mig är inte namn, alltså, jag har bytt efternamn en gång tidigare i livet, men för mig är inte namn så viktiga ändå. Så att för mig hade det inte varit, för mig är det inte viktigt att vi inte har samma efternamn. Och att...
Men det är ändå tillräckligt viktigt för att du inte ska vilja byta namn till, ja, men mitt efternamn till exempel. Alltså det är ändå någonstans, man, ens namn är fan viktigt. Jag tror att ens namn är viktigare för en än vad man... Ja, alltså så här,
men för vissa är namnen viktigt som en enhet. Att okej, okay, det är viktigare att vi som familj heter samma sak än att jag,
att jag behåller jag mitt flicknamn.
Jag tror att vi har blivit mer individualistiska med våra namn. För vi har ju två, alltså mitt namn, jag är ju den enda i Sverige tillsammans med några kusiner och sådär som har mitt efternamn. Och det kommer från min morfar och därför vill jag att det ska leva vidare.
Mm.
Men det är inte så mycket för att... Alltså så här, det är inte för själva namnet, det är mer för historien bakom namnet. Så.
Ja, men precis.
Ja, jättesidospår.
Ja, sidospår. Men intressant fråga, den skulle vi nästan kunna... Den får vi kolla upp, tänker jag.
Precis.
Men jag utgår ifrån att tjejerna byter namn helt enkelt.
Because så är det.
Ja, men så är det lite grann.
Ja. Ginny Weasley Potter.
Ja, precis.
Hon har ju haft kanske den roligaste post-Hogwarts-karriären, kan jag tycka. Som idrottskille.
Mm. Ja, precis.
För vad gjorde hon?
Okej, vi kommer till en roligare karriär sen, obviously. Men ja, Ginny är också bra.
Okej, okay. Vi kanske får argumentera här.
Ja, rolig jobb. En liten ledtråd. Weasley's Wizard Weasley's Joke Shop.
Mm.
Vad kan vara roligare än det? Skitsamma.
Quidditch. Kan vara roligare.
Quidditch, ja, absolut. Ginny blev Quidditch-proffs.
Ja, precis. I Holy Head Harpies.
Ja, det legendariska... kvinno-quidditch-laget. Det gillar jag.
Ja.
Det tycker jag är gött.
Det ligger i linje med Ginny Weasley, tycker jag.
Det gör det verkligen. Ja. Älskar Ginny, hon är grym.
Ja.
Ginny blir jagare där. Spelar under ett antal år. Lägger karriären på hyllan. Jag tror, om jag förstår åtalen rätt, så tror jag det är efter hennes andra barn.
Ja,
för då blir hon mer liksom att sen får de sitt tredje och då är hon... Då är hon hemma och uppfostrar sina barn ett tag.
Mm.
Som vi har varit inne på tidigare, vi vet ju inte riktigt hur dagissituationen ser ut. Liksom. Är alla barn hemma i hemmet tills de är 11 år? För då är det ett jäkla jobb, tänker jag. Och har de, alltså såhär, har alla sina barn hemma alltid? Men,
eller är det någon form av amerikansk stil att om man jobbar på ministeriet så finns det en avdelning för barnen där uppe? För så har ju vissa amerikanska företag har ju en kindergarten på jobbet. Liksom.
Det tycker jag låter skitgrymt faktiskt. Jag tycker det är hur bra som helst. Men det är bara...
Men för dem som jobbar på den typen av företag låter det skitbra.
Ja. Ja, men precis. Det är så här, jag hade haft barn hade jag tyckt var asgrött ifall jag kunde bara lämna min unge på mitt jobb ett litet tag.
Precis.
Någon liten bild där.
Ja.
Ginny är hemma med sina barn i alla fall. Fortsätter sedan som redaktör och skribent på The Daily Prophet. Den såg man ändå inte komma.
Nej. Hon har inte uttryckt så mycket skrivar... Man har inte hört så mycket om det under de 7 åren vi följer karaktärerna.
Så som jag förstår det så blir hon typ sportjournalist. Alltså att hon blir skribent för Quidditch. Alltså att hon skriver om Quidditch-resultaten och matcher och så vidare. Att hon blir den typen av skribent.
Någon expert, alltså som editor... då skriver man ju både rena fakta men också har mycket åsikter, alltså som krönikörjournalister liksom.
Precis,
alltså,
jag tänker det är så hon har fått det gigget liksom, att hon hade en vägen in där, ingång från spot liksom, från Quidditch-världen.
Precis.
Men absolut, rolig och bra karriär för Ginny.
Mm.
Både väntad och oväntad.
Ja.
På ett sätt kan man säga.
Ja. Hon gifte sig med en ganska okänd karaktär som vi inte har talat om så mycket innan.
Harry Potter heter han.
Harry Potter heter han.
Väldigt random.
Jag vet inte om det är vem han är, men han finns någon bokserie om honom.
Ja. Ja. Sen så händer det egentligen inte så jättemycket mer med Ginny. Alltså det är också en ganska så här odramatisk efterhistoria. Det är inga större äventyr där. Hon får sina tre barn då.
Mm.
James, Sirius, Albus Severus och Lily Luna.
Mm.
Det är det.
Det är det, ja. Sen beroende på om man lägger in Cursed Child som kanon så är det ju typ nu i år som det ska få sitt klimax.
Mm.
Det ska vara i oktober 2020 tror jag som...
Som det utspelar sig där, ja.
Ja, det som sista utspelar sig. Så att vi är mitt i den här... Barnen Potter går på skolan på Hogwarts just nu.
Ja, precis, precis.
Och sådär, och har sina saker för sig.
Mm.
Så att...
intressant.
Ja, det...
Det tycker jag är en rimlig fråga till lyssnarna också här. Så här, tycker ni att, räknar ni The Cursed Child som lika liksom... Är det så här... är det fakta liksom? För jag tänker så här, för mig är böckerna bok 1-7 med medföljande typ Quidditch genom tiderna, fantastiska vidunder och vad man hittar dem och den här typen av böcker. Det är liksom för mig, det är grunden, det är vad som verkligen hände. Filmerna gör sin egen lilla spin. Fantastic Beasts serien på film nu gör sin egen lilla, det är inte riktigt konsekvent i fakta. Vad tycker ni om Cursed Child? Är det, ska vi räkna den som fakta eller inte? Du är ganska så här på att du tycker inte det.
Nej, vi pratade om det i avsnittet om Cursed Child. Att jag till slut kom fram till att nej, det gör jag inte. För nej, att
jag förstår.
Vissa saker där är lite för inte i karaktär. Typ att Voldemort fick barn.
Exakt, exakt. Det är precis samma för mig också. Jag gör nog det på ett sätt. Just med tanke på att just hur karaktärerna är, vad som händer med dem, vad de jobbar och så vidare. Det går ju i linje med vad jag kan liksom leva med. Mm. Men ja, sen är det vissa detaljer där som är problematiska för så.
Ja.
Så jag är inte helt, jag vet inte riktigt var jag står. Jag skulle säga både ja och nej, vilket är sjukt beklämmande.
Ja, men det är också nu, för det vi pratar om idag, det är ju inte saker, många saker i alla fall, som inte står i de ursprungliga 7 böckerna, utan vi går på vad Rowling har sagt i intervjuer, vi går på med annat sådär.
Ja, och i sådana här readings och olika typer av liksom kommunikation med fansen.
Och det ser jag ju inte som 100% kanon. Om det skulle komma en bok, om Rowling sen skulle skriva en bok och hon inser att det här som jag har sagt i en intervju 2007 passar inte ihop, så jag skriver det så här. Då är det boken som trumfar. För att för mig är det böckerna som är någonstans the shit.
Ja, jag förstår det, tänker.
Men det är fortfarande kul att prata om det.
Ja. Och jag ser ändå det som Rowling berättar sedan, liksom det som inte får plats i böckerna så att säga, med vad som hände sen till exempel. Det tycker jag absolut är fullt, det tycker jag är fullt dugligt så.
Det som inte motsäger någonting, så, och precis. Det oftast gör du inte det. Så att, och då är jag helt fine med det.
Den här typen av saker gör sällan det, tänker jag.
Nej, precis.
Så. Men det var Ginny. Ganska, men det är kort och gott liksom.
Ja.
Ska vi hoppa vidare till Ginnys äldre bror George Weasley?
Ja, han som du vill argumentera för har en roligare karaktär då. Karriär.
Ja, men det har han ju. George, han har ju redan lämnat Hogwarts vid tidpunkten för The Battle of Hogwarts. Och när Fred då så tyvärr går bort där. Det tänker jag, det är en sån sjukt stor grej alltså. Mm. För liksom, Fred dör ganska exakt i slutet av de 7 böckerna. Vi får inte uppleva, tack och lov, en Harry Potter eller en magisk värld utan Fred Weasley.
Nej,
det är inte mycket vi får. Det är inte mycket av den vi får ta del av, vilket är väldigt skönt tycker jag. För att George utan Fred tycker jag är det tyngre än. Ja, det är jobbigt.
För mig känns det lite som på något sätt en person. Alltså. Som du säger, alltså hade Fred dött i 5:e eller 6:e boken och vi hade gått igenom en hel bok där vi får följa George ganska mycket utan Fred, då hade vi fått en annan känsla av hur George blev.
Precis.
Nu får vi inte det och nu känns det på något sätt ändå som en men lite som att George till viss del tynar bort. Alltså så här, han saknar ändå sin tvillingbror och de har ju varit extremt tajta.
Mm.
Alla tvillingar är ju inte så tajta som George och Fred.
Och inga tvillingar är så jävla tajta som Fred och George i filmerna. Wow, we're identical.
Suck.
Förlåt, instick. Ja.
Ja. Nej, men, så att jag är både med dig där att skönt på något sätt slippa läsa det. Mm. Och samtidigt så är jag också nyfiken på hur det påverkade George i hans liv. För att Ron tar ju över som kompanjon där efter ett par år i i leksaks.
Mm. Du bara tänker på godis.
Ja, jag tänker bara på godis hela tiden.
Nej, men i skämtbutiken då.
Ja, precis. Så att de är ju två som fortsätter driva den. Och han får ju också barn sen, George, med Angelina Johnson.
Ja.
Och döper ju då sonen till Fred.
Precis. Det tycker jag är så fint. Ja. Det finns ju också en sån här lite vemodig men också fin symbolik i detta, att just det är Fred som går med Angelina på julbalen.
Mm.
På vad som, ja men de dansar och har kul, det blir ändå en typ av date.
Mm.
Den enda dejten. Och sen blir det ändå George som hon som hon liksom gifte sig med och stadga sig med.
Det känns ju ändå, eller åtminstone som jag läser det, men så är det en relativt ganska platonisk dejt, Fred och Angelina. Alltså, jag ser ju inte framför mig att de stod i ett hörn och hånglade.
Sådär. Nej, det gjorde de ju inte, nej, såklart. För ingen i Harry Potter-serien gör ju någon form av sexuella handlingar.
Nej, det har vi... är ju just under julbalen så är det väl någon som är i någon... Är det Snape som drar fram någon, jo, från ett par buskar? Jo. Roger Davis eller... Nej.
Jo, Roger Davis och Fleur, ja, är ju på det, men det är också flera andra. Stebbins och Fawcett.
Ja, just det, ja, precis. Som får detention, va? För att de är, vad för mig, att de är lite kärleksfulla.
Så,
men det är ju typ det enda vi hör i Harry Potter-serien.
Harry får ju lite action under misten där med show också.
Ja, men det är ju bara,
men det är ytterst lite.
Lite lätt hångel liksom.
Ja, ja, precis.
Nu är det ju ungdomsböcker, eller barnböcker i början. Så.
Ja, men ändå, jag tycker det är väldigt orealistiskt. Men, nej, men som du säger, det är ju såklart ingen dejt i den bemärkelsen att det liksom är... Utan det är ju mer en baldate,
ja,
kan ju faktiskt bara vara en baldate liksom. Men att för Fred var det så självklart när Ron frågar liksom, vem ska du gå på balen med liksom? Angelina.
Mm.
Bara, har du frågat henne? Bara, nej, bra poäng. Och så ropar han över rummet, Angelina, vill gå på balen med mig? Och så fnissar hon lite och sen visst.
Mm.
Så. Så jag tycker ändå så här, fint att hon och George ändå, ja, ändå finner varandra. Liksom. Båda var ju, de gick i samma klass på Hogwarts och båda var väldigt nära Fred.
Mm.
På olika sätt liksom.
Verkligen.
Få sitt första barn, en son som de döper till Fred.
Ja.
Och en dotter sen som de döper till Roxanne.
Roxanne.
Ja.
Ja. Det är Roxanne Weasley eller Johnson. Det är, ja. Jag har inte riktigt vant med förnamnet Roxanne. Det är så här.
Nej.
Det låter lite för spicy för George för mig.
Ja, men Angelina är spicy.
Ja, det är sant.
Hon är ju riktigt cool.
Ja, jo, det är hon faktiskt. Men
så.
Wizard, Wizzing, Wizzes.
Wizzing, Wizzing, Wizzes.
Ja, jag kan verkligen inte. Det ska vara något L någonstans där jag orkar liksom inte. Wizzle, wizzle, wizzle.
Ja, wishy, wishy.
Ja, går bra, minst sagt.
Det gör det ju verkligen.
Får man säga.
Även när Ron också är med och tar över så fortsätter det gå bra.
Trots Ron.
Ja, precis. Trots Ron som inte är så jävla smart.
Nej, stackaren.
Tråkig, eller så här, vemodig, sorglig detalj är att Rowling har sagt att Fred, han kommer ju aldrig, såklart, kommer aldrig någonsin riktigt över...
Du menar George?
Ja, George kommer aldrig riktigt över Freds död.
Ja.
Liksom sörjde honom i alltid.
Mm.
Har aldrig mer kunnat kasta en Patronus sedan Fred dog. För alla hans lyckliga och glada minnen var tillsammans med Fred.
Jag gillar symboliken och samtidigt var tragiskt med tanke på att vi träffade Angelina och fick barn.
Alltså, den hugger i hjärtat. Alltså.
Ja, jag på något sätt hoppas såhär, skulle hellre säga att han kunde inte kasta en sån på 20 år innan han liksom på något sätt kunde gå vidare med sina barn. Alltså så här, för någonstans måste man ändå gå vidare.
Mm.
Sen gör ju inte alla det.
Fast måste man det?
Nej, nej, jag säger inte att det är overkligt och att inte det skulle kunna hända. Jag bara tänker att när du sen är förälder och man så har du någonstans ansvar att leva med dem också.
Men det gör han ju säkert också. Ja, jag tycker absolut. Bara så här, ja, det tycker ändå att det är ganska... Det är en sån sak som jag tycker Rowling gör bra. Nu är inte detta en del av själva bokserien, utan det här är ju saker som hon har sagt till oss efteråt, men att alltså vissa saker blir aldrig bra.
Nej.
Vissa sår läker aldrig.
Nej.
Och det är också okej, för så är livet liksom.
Ja.
Och att han var såklart jättelycklig säkert med sin fru och sina barn och sin karriär med sin andra bror liksom, och ändå en stor familj.
Mm.
Hans barn får ju skitmånga kusiner, de är hur många som helst.
Ja, det julen måste vara spännande.
Ja, väldigt. Och så här. Men att hålet efter Fred, särskilt så tajta som de var ju inte bara liksom bröder, de var tvillingar och bästa vänner. Liksom. De var aldrig utan varandra, någonsin.
Nej, nej visst, även för här, fast han har lyckliga minnen med sina barn och sin fru, så kanske en Patronus kräver att det ska vara ett helt lyckligt minne, och för honom finns det alltid den här lilla taggen åtminstone.
Ja,
om att det hade varit lite bättre om Fred var där.
Ja,
också.
Och att George kanske aldrig är helt hel utan Fred.
Nej.
Och det är ju inte konstigt.
Nej.
Och egentligen så. Så det tycker jag känns... Det är väldigt sorgligt.
Mm.
Och jätte... Gud, det är fruktansvärt att prata om. Men rimligt. Och,
Jo, jag kan förstå det, även om jag tycker lite grann att...
Men visst, det hade ju varit underbart såklart om han kunde vara 100% lycklig ändå, men det får vi inte alla i livet, för så funkar det inte. Nej. Liksom.
Och han fick aldrig tillbaka sitt öra.
Nej, han fick aldrig tillbaka sitt öra. Det växte aldrig ut igen. Som Snape, av misstag, får vi veta sedan, cursade av.
Ja,
i kapitlet The Seven Potters, när de flyttar Harry från sista gången från Privet Drive.
Undrar hur, alltså bara en tanke att så här, George går utan ett öra och ett av hans syskonbarn heter Severus, han som sköt av hans öra. Det kan ändå finnas lite bitterhet där, att bara, ja visst att Snape gjorde mycket bra, men han fuck det här örat också. Liksom.
Ja.
Det kan vara
jag lite, tänker också att
titta på Albus och bara ge honom en lavett i
snöret. Ja, precis. Ditt svin.
Slå honom i örat, bara, det här var det din namn gjorde mot mig.
Ja, precis. Harry spelade ju en väldigt stor roll i att rentvå Snapes namn efter hans död och så vidare. Jag tror att Harry har haft det här snacket med George.
Ja.
Det är ju Harry som ser, när Harry efter Snape har gått bort precis, så är det Harry som får se Snapes minnen. Ja, och där får han se, förtydligande vad det är vi pratar om, liksom, där får han se att Snape siktar faktiskt inte på George. Han siktar på en dödsätare men missar.
Ja.
För en dödsätare...
Ja, men de flyger ska, och härjar. Ja, det liksom, det,
och som ska rikta en döds, liksom en Avada Kedavra mot Lupin.
Mm.
Snape försöker rädda Lupin, råkar pricka George istället.
Ja.
Och så vidare.
Det är självklart, jag bara tänker.
Men ja, jag förstår lite hur du menar. Jag förstår verkligen hur du menar.
Ja.
Väldigt, ja, men det var George liv. En ganska sorglig klang på hans fortsatta liksom, existens.
En konstant saknad på något sätt.
Ja. Ska vi gå vidare till vår sista person för dagen och för avsnittet.
Sista man till rakning.
Sista man till rakning är ingen mindre än den lilla stackars Teddy Lupin.
Mm. Den vi ju ser överlägset minst av i själva bokserien.
Ja.
Men
av de fem vi har tagit upp idag ska tilläggas.
Vad sa du?
av de fem vi har tagit upp idag ska tilläggas. Ja.
Naturligtvis.
Förlåt. Ja.
Men som på något, han har på något sätt ändå blivit lite av en fanfavorit.
Ja, det tycker jag är fantastiskt. Ja. Måste jag säga.
Det är jätteroligt.
Jag gillar det.
I like a lot.
Yeah. Och jag tror att jag också sällar mig till fanskaran.
Mm. Det gör man ju för att han är liksom, han är Remus och Nymphedoras son.
Jag tänker typ att du vill ju typ vara honom, för du älskar ju, det är ju dina favoritkaraktärers avkomma. Jag liksom. Är.
Spoiler alert.
Spoiler alert, Gustav är Teddy Lupin.
Ja, precis.
Nej, det är du inte.
Edward, han heter Edward egentligen. Edward Remus Lupin.
Ja,
om man ska försvenska hans namn väldigt väl.
Edward kanske.
Edward men, kanske.
Ja, det får vi veta ganska exakt när han är född. Av fadern själv, Remus Lupin, att de döper honom till Edward efter Tonks bortgångne far, Edward Ted.
Precis.
Tonks då.
Ja.
Men Teddy då går ju under smeknamnet Teddy.
Mm. Teddy han är född i april 98.
Ja.
Alltså mindre än en månad innan hans föräldrar dör.
Ja, han är bara ett par veckor när både Tonks och Remus blir mördade.
Ja.
Växer upp och uppfostras hos sin mormor.
Mm. Andromeda.
Andromeda Tonks.
Ja. Påminn mig bara, jag har förträngt, när dör Ted Tonks?
Han blir mördad på, när han är på flykt från,
från Snatchers.
Han och en av svartalferna, Gornuk är väl det, och Dirk Cresswell blir ju fångade samtidigt och dödade, medans Dean och Griphook är det väl som kommer undan.
Ja, precis. Exakt så är det.
Ja, vi får höra det på Potterwatch,
exakt.
Att de har hittats mördade.
Ja.
Fruktansvärt. Tragiskt.
Mm.
Man gillar ju Ted Tonks.
Ja.
Som jävla god gubbe, liksom.
Mm.
Han är så här, han är rolig. Stephen Fry som läser ljudböckerna i en av inspelningarna kan jag säga, på ljudböckerna.
Ja, det finns
flera som har gjort de här, men han är väl den absolut bästa och det är väl kanske den mest populära också. Han gör ju Ted Tonks till en alltså, fantastiskt rolig så här västbrittisk dialekt. Ja. Alltså jätte... superhärlig på alla sätt liksom. Så då tycker man om honom ännu mer bara för det. För nu tror man ju att man har hört hans röst i sitt huvud.
Precis.
Och han är typ så här, ja men han ska vara stor, liksom så här stor mage, stor, god fassa liksom så.
Och när Harry lite grann vaknar upp, eller man ska säga, när de har då flytt eller lämnat Private Drive i början av bok 7, så är han ju liksom, han är lite humoristisk och samtidigt
snäll, rolig och omhändertagande typ.
Verkar vara en härlig farbror.
Ja, riktigt så här. Tongs beskriver honom som att han är en riktig, liksom, så här, han är en riktig slav typ.
Ja.
Också att han är så här, en liten slob.
Ja.
Ja. Inte alla män.
Nej, precis.
Fast jo. Så.
Fast alla du känner.
Alla jag känner. Mm. Vissa i synnerhet och andra i allmänhet, så kan vi väl säga.
Så kan vi säga.
Och så lämnar vi det.
Kanske någon som sitter i den här podden.
Ja. Men de väljer att döpa sin kära son Teddy efter Ted Tonk. Så, tycker jag var ett bra val. Harry blir hans gudfar.
Mm. Det är fint.
Det är fint.
Ja.
Det läggs väldigt, det har jag tänkt på. Har du också reflekterat någon gång över det? Att begreppet, liksom, att begreppet gudfar, det är en väldigt så här... Jag vet inte om det är så i England att det är typ en stor grej, men i Harry Potter-böckerna så är det en väldigt så här typ att Sirius Black, när man fortfarande tror att han är en mördare, är Harry Potters gudfar. What? Alltså det är så här, att vara gudfar, det tas väldigt mycket på allvar.
Ja, jag tänker att det har gjort det i Sverige också lite grann, för att England bara är lite senare med att det inte betyder lika mycket.
Ja, det är möjligt. Kanske bara i vår familj, vi är så jävla okristliga, för vi har gudfader och gudmor och sånt, men alltså det skiter väl vi i alla fall i vår släkt.
Jag ska villigt erkänna att jag inte vet.
Vem som är din gudfar eller gudmor?
Nej.
Du kan ju erkänna också att du inte vet vilka av alla dina syskonbarn och släktingar du är gudfar till.
Jag är gud. Jo, det är faktiskt.
Vet du det?
Jag behöver inte spoila, jag behöver inte namedroppa dem i podden. Okay. För att de är inte med i podden.
Okay.
Men jag är till 2 av mina 7 syskonbarn.
Ja, helt beside the point.
Helt irrelevant. Sidospår,
helt irrelevant. Nej, det var det jag tänkte komma till. Harry är gudfar till Teddy, för det var så Remus ville ha det. Och Tongs höll med.
Mm.
Tyckte det var ett bra val, och det var det.
Mm.
Och medan Teddy då ändå växer upp med sin mormor, så tillhör han ju familjen Potter väldigt. Det får vi verkligen så här.
Han var där ofta och käkade middag, så sägs det liksom.
Ja, men precis. Det får vi verkligen så här klart för oss. Liksom, att han tillhör redan familjen. Ja. Liksom, och han
blir som en storebror till James. Och även de andra barnen såklart. Men han är ju född före James liksom.
Ja, precis. Han är ju ett par år äldre liksom. Så han blir väl typ en cool storebror / kusin.
Därför blir det lite konstigt att han ändå har åtminstone en fling med Bill och Fleurs dotter Victoire.
Varför är det konstigt?
För att, alltså sådär, det blir, sådär, om han då på något sätt är syskon med James så...
Fast det är han ju inte.
Nej, men om han är så pass nära i liksom... Det kan vara lite konstigt.
Ja, fast det är det ju inte, för han växer ju ändå inte upp. Alltså han växer inte upp som deras syskon.
Nej, det
vi snackar också ett väldigt ett åldersglapp på säkert så här 5 år minst. Mellan honom och James och så vidare, så att nej, det tycker inte jag, men jag tycker det är så fint.
Ja, vi vet ju inte hur så här, firade han jul med hela familjen Potter Weasley, alltså Delacour och sådär, eller gjorde han det med Andromeda och någon annan del av hennes familj? Då blir det ju en annan, alltså så här, då har man
du bygger upp alltså en hel typ så här incestfråga på var man firar jul någonstans.
Nej, inte bara det, men på hur tajtar man det liksom? Har han inte, alltså så här, har han bara hängt med Harry och Ginny och deras unga, så är det ju inget snack om det liksom. Men har han varit med på liksom familjeträffar och hit och dit, så kan det ändå vara lite spännande.
Ja, men det kan jag tänka mig att han är, för att jag tror inte man ser det så, utan man får ju tänka också på att för Harry och för Bill då, inte minst, som blir Victoires pappa. Victoire är då, som Gustav sa, Bill och Fleurs första barn.
Ja, precis.
Då är ju de ändå, då är ju de, för Teddy så är ju de hans pappas goda vänner. Min pappa är död, men Harry är min gudfar, för min pappa, han var min pappas vän, och Bill och Lupin är ju skittajta. Alltså de är verkligen polare liksom.
Jo, det är sant.
Så att det tror jag inte att han ser sig som en släkting, men alltså, han är ju inte släkting med blodsband.
Nej, det är jag verkligen inte.
Det är han väl medveten om liksom.
Nej. Eller så här, om inte Weasleys och alltså alla purebloods i Storbritannien säger sig vara släkt på något sätt, men de är i alla fall väldigt långt ifrån.
Ja, ja. Ja, men det tror jag inte är någon grej.
Nej, på ett sätt
ja, inte. Det är också sidospår väldigt ja. Mycket. Men han är praktiskt taget familj ja. Känslomässigt så i alla fall ja. säger Harry, och det tycker jag är fint, för man blir ju väldigt så här, det är ett hjärtskärande öde liksom att hans båda föräldrar dör.
Ja, han blir föräldralös.
Ja, barn vid ja, några veckors ålder. Ja. Rowling har sagt vid något tillfälle att hon enda gången hennes liksom publisher, hennes ja men de på förlaget liksom
ja,
förläggare
säger man
nog,
ja, precis, ja.
Som hon har jobbat med då i de här nästan 20 år typ. Så enda gången han hade sett henne liksom riktigt så gråta, det var över Teddy Lupins öde.
Mm.
När hon kuttade bort Lupin från storyn då.
Mm.
Hon valde mellan Lupin och Mr. Weasley, har hon sagt också vid något tillfälle. Men Mr. Weasley överlevde Nagini. Då var det Lupin som måste gå liksom.
Ja, ah, precis. Så. Det hade varit lite mycket att ge honom en
död. Så det säger hon att... Ja. Så det säger hon är det enda gången hon liksom har fått ett riktigt så här bryt framför sin, inne på sitt förlag ja. På Bloomsbury. Att ja. Det var överstackars Teddy ja. Och hur han skulle växa upp.
Ja. Teddy blev ju Hufflepuffare.
Ja, det blev han. Ja,
kom hamna i det bästa huset.
Ja, säger det. Bästa elevhemmet av alla.
Ja. Och han verkar ha gjort bra ifrån sig där. För han blir ju headboy.
Ja, det som i de svenska böckerna översätts som första ordningsman. Ja,
precis.
Alltså det är roligt, det använder vi som ett skällsord i vår familj. Typ alltså så här när någon är, typ när min farsa är så här, nej men när min farsa är typ så här pryd och besserwissrig, så kan morsan säga typ, ja, var du första ordningsman i skolan eller?
typ. Och han bara, ja.
Ja, ja det förmodligen var ju.
Ja.
Så. Men det blev han i alla fall, så han gjorde ju säkert då jättebra ifrån sig.
Mm.
Ja, som sagt, blev med tiden tillsammans med Bill och Fleurs äldsta dotter. Mm. Vet inte riktigt sen, det förtäljer ju inte historien hur det gick där mellan dem, ifall de fortsatte vara tillsammans eller vad som hände.
Ja, jag tycker det låter på det jag läst som att, alltså, när man läser om Neville och Hannah Abbott så låter det som att okej, de gifte sig. Medan här lät det som att det var en ungdomsflört kanske. Liksom.
Ja, fast han är ju fortfarande också bara en ungdom, så det kanske kan bero mer på det att han inte har kommit till...
Nej, han ska
gifta sig i stadiet ännu.
Han fyller liksom 22 om 2 månader då i den verkliga världen, om man säger så.
Ja, precis.
98, så att, ja, nej, visst.
Precis. Och Fleur också där, precis gått ut skolan och sådär. Så att det, eller Fleurs dotter.
Ja, precis. Victoria.
Victoria. Så att det känns... ja, det kan ju hända.
Det är öppet.
Det är öppet.
Ja.
Också lite rolig kuriosa kring Teddy, som jag tycker är rolig, är att han också, som Lupin oroade sig väldigt mycket för, att han skulle bli en varulv precis som sin farsa. Det blev han inte.
Han blev istället
en metamorph magus som sin mamma.
Precis.
Så att han kan ändra sitt utseende utan någon större kunskap. Utan han kan göra det lite så som han känner. Precis så som Tongs kunde.
Ja.
Hon använde det mest för att ha coola färger i sitt hår. Men
för att klara roliga lite näsor. Utbildningen till auror snabbt. Liksom.
Precis, precis. Så det fick han istället. Kul dock är att som Rowling berättade så har... Rita Skeeter skrivit en skvallrig artikel om halvvarulven Teddy Lupin.
Ja, men vad fan.
Det stämde inte. Hon ljög. Det var en sån sensations fake news.
Att ingen jagar Rita Skeeter till världen sen du puttar den över kanten.
Ja, helt ärligt alltså.
Ja.
Skottpengar på den kärringen alltså.
Ber om ursäkt för våldsamma önskningar här. Men
Gustav, ta avstånd från alla våldsskildringar i denna podd. Det gör inte jag.
Jag sa att de skulle puttas från Jonas yta, så jag vet inte om det var bättre.
Nej, precis. Lite våld ibland kan vara helt befogat, tycker jag.
Ja.
Ja.
Våld ibland, vaselin ibland.
Ja, precis.
Ja.
Usch.
Vad har vi mer att säga om Teddy? Har vi något mer att säga om Teddy?
Nej, det är vad vi vet om Teddy so far. Finns faktiskt, tycker jag, internet bjuder ju på väldigt mycket roligt. Så jag tycker det finns väldigt många roliga, fina och lite beklämmande fanfictions skrivna om Teddy Lupin.
Oh.
Lite om Teddy och Victoria, lite om Teddy själv. Lite om Teddy i... vad ska man säga, i andra scenarion. Det här är ju fanfiction, så det behöver egentligen inte ha någon, det behöver inte alls vara konsekvent till storyn, för det är ju av fans och för fans liksom.
Precis.
Men både Teddy Lupin som varulvs ättling och som homosexuell och som ja, men allt möjligt.
Ja, man har gett honom diverse...
Ja, det finns det om alla karaktärer ska tilläggas. Men just eftersom Teddy fortfarande är lite grann ett oskrivet blad så kan ju det vara kul att kan vara kul att läsa. Det
ja,
tycker
då tappar
jag är roligt.
Man inte in på en historia som redan är skriven och ändras mycket, utan
nej,
man kan forma det lite som man vill.
Precis, det kan kännas lite mer verkligt och realistiskt när det är någon man inte vet så mycket om, ja. Till exempel. Så det är mitt tips.
Ja. Teddy, vi får inte se honom i filmerna. Bara så här, som en sista. Han var ju castad för att vara tonåring på plattform 9 och 3/4.
Ja.
Men de valde att klippa bort den scenen som jag har förstått. Om de ens spelade in den, det minns jag inte nu.
Han gjorde en Peeves.
Ja, men det var en snubbe som heter Luke Newberry som skulle spela honom. Men det blev inte av.
Det blev inte av.
För de fick väl inte in honom helt enkelt.
Nej.
Nej.
Som det så ofta är i Harry Potter-filmerna. Väsentliga karaktärer. Klipps bort.
Precis.
Ja.
Bara som en sista liten notis.
Ja.
Känner vi oss nöjda med
det här? Ja, vi är nöjda. Jag hoppas att ni är nöjda.
Ja.
Vi diskuterar gärna vidare på ämnet som vanligt.
Ja.
Gustav, var kan de nå oss?
De kan nå oss, vi finns ju på Facebook och Instagram. Där heter vi Harry Potter-podden på båda ställena. Har ni frågor och sånt så är det nästan lite längre frågor. Det är enklast att mejla till harrypotterpodden@gmail.com.
Gmail.
Ja, för att vara tydlig.
För att vara tydlig.
Ja, vi jobbar lite med ett nätverk som heter Poddfederationen. Vi har nu en adress som heter poddfederationen.se där det finns lite andra poddar att götta in sig i också.
Ganska få än så länge, men vi hoppas på att bli fler, kan vi väl säga.
Vi jobbar på det, och vi jobbar på att det kanske ska hända någonting roligt kring poddfederationen framöver här, så att, det...
Vi återkommer om det.
Ja, även om vi pratat om det mycket innan och det inte funnits så mycket, så börjar det ändå... Det tickar sakta på.
Härligt att höra.
Härligt. Och med det tror jag vi tackar för oss, va?
Vi tackar för oss.
Ja, ha det bra.
Ha det bra.
Hej.
Hej då.